välkommen till podden Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och min förhoppning är att den här podden kan ge dig en känsla av hopp. En känsla av glädje och stolthet att veta att du är bland dem som verkligen kan göra en skillnad i den här världen just nu. Att du kommer att se att det finns en väg. Det finns så många möjligheter. Det finns ljus i vår tids tunnel och ljuset är starkt. Och framförallt så hoppas jag att du blir påmind om känslan av samhörighet. En känsla av att tillhöra den universella familjen. Den mänskliga, fantastiska familjen som har så många gåvor. Att tillhöra Moder Jord och allt levande. Och att du ska känna att vår närvaro och det som vi kan bidra med verkligen betyder något. Det är att vandra skönhetens väg. Varmt välkommen till podden Skönhetens väg. Jag heter Anna Larsson och idag så vill jag prata om hopp i en mörk tid. Vi lever i en tid då det kan kännas väldigt, väldigt mörkt. Vi står inför enorma förändringar och hot mot allt liv på planeten. Och bara den insikten kan ju få en att vilja checka ut och fly. Och inte låtsas om det som händer. Men det kan också få en att känna att det känns övermäktigt. Och skapa en känsla av apati. Och känslan av att det här är så stort, vad kan lilla jag bidra med? Och jag tror att just den här känslan av apati kanske är det mest destruktiva som vi kan hamna i. Känslan av att inte betyda någonting, att ingenting längre spelar någon roll. Jag tror att det är det mest destruktiva och jag tror också att det är väldigt, väldigt vanligt. Och därför så vill jag idag prata om vad är motkrafterna till apati och hopplöshet och rädsla och flykt. Jag vill prata om hopp. För att kunna prata om hopp och möjliga förändringar på positivt sätt så behöver vi alltid dyka ner på djupet av problemet. Vi pratar om acceptans och att se verkligheten som den är. Att verkligen kunna släppa taget om det som inte längre tjänar oss för att fullt ut kunna kalla in det nya. Och som jag sa, verkligheten idag är väldigt, väldigt mörk. Och det här låter igen som en floskel, men det här uttrycket att det mörkas före gryningen. Jag är alldeles övertygad om att det är den tiden som vi lever i nu. Jag säger att jag faktiskt kan påstå det eftersom den forskning och den kunskap som vi har, allting säger ju att det är under det här decenniet, åren mellan 2020 och 2030, som ödet för hela planeten och allt liv faktiskt avgörs. Det vill säga, vi befinner oss i timmarna före gryningen. Jag har också en övertygelse om att vi som är här, vi som lever på den här planeten vid den här tiden, att vi är här av en anledning. Det här har jag inga forskningsbelägg på, men det är ett sätt att tänka som verkligen hjälper mig. Jag vill tänka att jag har ett uppdrag på den här planeten. Jag vill tänka att det kan vara nog så litet, men att mitt bidrag faktiskt räknas. Det här är ett sätt att tänka som hjälper mig. Som jag sa, jag har inga forskningsbelägg på att det är så här. Men det är ett tankemönster som hjälper mig att känna hopp. Som istället för att grotta ner sig i allt som är mörkt och svårt, gör att jag för det mesta försöker se lösningarna. Men inte på ett positivt och käckt, överslätande, förnekande sätt. Utan som jag sa, vi behöver börja och titta på den verklighet vi står inför. Någonting som både är mörkt och hoppfullt, det är ju det som händer på vår planet. Om vi tittar här i Sverige så det är klart att det måste till åtgärder i klimatomställningen för att vi ska kunna gå ifrån fossilt bränsle. Men det sätt som det här sker på, i framförallt norra Sverige där jag bor, det är ju genom gruvor, genom vindkraft och skogsbruk. Vilket gör att marken krymper för det samiska folket. Sverige har fått enorm kritik från FN på grund av gruvbrytningsplanerna, dels i Rönnbäck och nu senast i Gállok. Det finns tidigare uttalanden från FNs rapportörer om att Sverige kränker urfolks rättigheter och mänskliga rättigheter. Dessutom har regeringen fått enorm kritik från samebyar, från miljörörelsen, från flera människorättsorganisationer för hur Sveaskog beter sig i norra Sverige. Så att visst, skogen och gruvorna är kanske nödvändiga för omställningen, men hur det sker? Jag tänker att nu är tiden då vi kan göra om och göra rätt. Och det som jag ser som hoppfullt i det här är just den här medvetenheten som finns. Som inte fanns, vad jag kunde se, för kanske bara 5 år sedan. Men vi är många nu som vill stå upp för mänskliga rättigheter, vill stå upp för naturen, för Sápmi. Och för vårt urfolk, för samerna. Det som händer i Sverige är ju egentligen exakt samma fenomen som sker fast i mycket, mycket större skala i Amazonas. Jag tyckte mig se ett uppvaknande 2019 när det var de enorma bränderna i Amazonas som sen följdes bara ett halvår senare i Australien. Men i Amazonas, om vi går tillbaka dit så blev ju människor medvetna om att de här bränderna faktiskt är anlagda. De är anlagda för att göra plats för betesmark, för köttboskap. De är anlagda för att bereda väg för illegal gruvbrytning. Och det här som händer, både i Sverige, i Sápmi, i Laponia som faktiskt är våra barns och kommande generationers världsarv. Det är ju egentligen kanske de värsta exemplen på girighet, egoism, på kortsiktigt tänkande. Där vi inte bara lämnar till kommande generationer, där vi inte bara förstör den biologiska mångfalden, utan faktiskt försätter allt liv på planeten i fara. Och det är ju den här verkligheten som vi behöver ta in. Hur tufft den är. För tar vi inte in den, accepterar den, så kommer ingen förändring att ske. Så hoppet ligger att vi är många som faktiskt vågar se verkligheten som den är. Och säga det. Och ta avstånd ifrån den. Och om vi ska gå lite grann mer in på att också få en förståelse varför det ser ut så här. Så tänker jag så här att det här handlar ju inte bara om ett antal giriga individer. Utan det här handlar ju om ett system, en struktur, en kultur. Som jag ofta kallar för den västerländska och det västerländska tänkandet. Det som styr den här dominanskulturen, om jag säger så, den bygger ju på en illusion om ständig tillväxt. Att saker blir bättre bara för att vi får mer och bara för att vi gör saker större. Det här är ju en illusion, men ändå så är vi så präglade av den. Och den finns där, oavsett om vi vill det eller inte, så är vi präglade av den. Men om vi går lite djupare in på den här dominansstrukturen som, och hur den ser ut, så är ju det ett tankesätt som tror att vinst, framförallt pengamässig vinst och berömmelse, är ett mått på framgång och utveckling. Framgång och utveckling, det når man bara genom mer, bättre, större, rikare. Det här bygger ju på ett tankesätt av rädsla för förlust. Eller hur? Om man ständigt jagar efter mer, så betyder det att vi inte är nöjda med det vi har. Och att vi dessutom är rädda att förlora det. Så att det här tankesättet om rädsla för förlust bygger ju på separation. Det bygger på tankar som vi inte så medvetet vill kännas vid. Alltså att vi tror att vi i grunden är ensamma. Att vi i grunden tror att vi måste klara oss själva. Att vi i varje situation därför ser och tänker, vad får jag ut av det här? Hur kan jag få det här så billigt som möjligt? Det vill säga utan att förlora någonting. Det här är ju tankesättet hos en väldigt, väldigt rädd och olycklig människa. Men det är det här tankesättet som har skapat profitjakten och vinstjakten. Och faktiskt så måste vi ju säga att ur ett perspektiv så har det här lyckats. Den här ständiga strävan har skapat vinst. Den har i västvärlden, i Europa, skapat liksom ett så rikt samhälle med en välfärd som aldrig tidigare skådats på den här planeten. Men naturligtvis har det ett pris. Naturligtvis kastar det en skugga. För någon måste betala det här. Och det är lätt att se vilka det är. Det är naturligtvis fattiga befolkningen på framförallt södra halvklotet. Det är naturen själv. De ekologiska systemen som håller på att kollapsa. Det är kommande generationer, våra barn, som kommer att få städa efter oss. Men det är också vi som lever här i väst idag, som betalar den här rikedomen med vår hälsa. När våra vänner från Peru var på besök hos oss för några år sedan, det här var innan pandemin, så kom vi att prata om, jag vet inte hur vi kom in på det, men vi började prata om dödsorsaker hos unga människor. Och våra vänner som då bodde i Amazonas, de sa att liksom visst att det händer olyckor och sånt, men om unga människor dör så är det oftast av sjukdom, till exempel dengue, alltså febern som man kan få när man blir stucken av en mygga. Alltså sjukdomar och olyckshändelser var den vanligaste dödsorsaken hos unga människor i Amazonas innan pandemin. Och jag blev tvungen att svara som det är, att i vår del av världen, i västvärlden, så är de vanligaste dödsorsakerna bland unga människor är inte olyckor och sjukdom, utan det är självmord. Det är överdoser. Och den sjukdom som kanske är vanligast då, cancer. Det här är ingenting som inte kan förebyggas. Alla vet att självmord, överdoser, drogmissbruk är konsekvenser av system och strukturer och kulturer. Vi vet också att de vanligaste orsakerna till cancer är miljögifter. Och det här är ju verkligen, verkligen den mörkaste skuggan. Inte av rikedom och välfärd i sig, utan den mörkaste sidan av det tankesätt som skapade välstånd och välfärd. För det tankesätt som skapade välstånd och välfärd är ju just de här tankarna. Att vi ser oss själva som ensamma i en väldigt fientlig värld. Att våra egon tror att vi måste göra allting själv. Att vi tror att vi till varje pris måste lyckas utifrån de tankar vi har om vad lyckas är. Vi får absolut inte misslyckas. Och dessutom har vi jantelagen som säger att jag inte får tro att jag är något. Så i systemet som varje ung människa och vuxna för den delen också präglas in i, så är det så lömskt att det finns liksom ingen väg ut. Systemet i sig gör det inte möjligt för någon att vara nöjd eller bli lycklig. Utan det vi jagar är prylar, pengar och status. Det blir de yttre markörerna, men vad vi ständigt matar vårt inre med, det är ju dessa tankar om oss själva. Att vi är otillräckliga. Att vi absolut inte får misslyckas. Men samtidigt att vi inte ska tro att vi är någonting. Det är klart att det här leder till depression. Det är klart att det leder till en känsla av skuld, av skam, att inte lyckas och i slutändan till känslan av att leva ett liv utan mening. Och dessutom, så lömskt som det är, så tror vi dessutom att det bara är vi som tänker så här om oss själva. För det sätt som vi försöker skydda oss ifrån är ju just det här med flykt och att inte prata om det och att upprätthålla en fasad. Dessutom så är de flesta av oss inte medvetna om att det här faktiskt är en del av vår kultur. Alltså det är en del av det samhälle som vi är födda in i, liksom våra föräldrar var. Och det som vi är födda in i, den kulturen och den strukturerna är väldigt, väldigt svåra att själv se vad vi kan göra för att förändra det. Så i det här mötet med människor från en annan kultur, där vi satt vid vårt köksbord och jag berättade att de vanligaste dödsorsakerna bland unga människor faktiskt har strukturella och kulturella orsaker i vårt västerländska samhälle. Det fick mig verkligen att återigen ställa den här frågan. Vad kan vi göra? Vad kan jag göra för att förändra det? För någonstans den här insikten att inse och att acceptera att, ursäkta språket, så här jävligt är det faktiskt. När det landar så väcker det ju känslan av att vilja bidra, att vilja förändra. Vi kommer till det här läget där vi tänker att det måste finnas ett annat sätt. Och vi tar vår fria vilja i anspråk att faktiskt förändra det. Det här är en faktor, det låter väldigt paradoxalt, men det här är faktiskt en faktor som är otroligt viktig för att skapa hopp. En känsla av att, ursäkta att jag svär igen, men nu jävlar får det vara nog. Jag har tidigare pratat om att vanligtvis så sker förändringar inte utifrån en önskan att få det bättre. Utan just det här att vi känner att vi har nått botten. Vi har fått så nog. Det måste finnas ett annat sätt. Där finns hoppet. Där finns kraften. Där hittar vi modet att göra förändringen. Så när vi står inför en situation där vi känner att det här står jag inte ut med längre och börjar söka kunskap, vänder vi oss kanske till populärpsykologin. Då får vi veta att Det här står i nästan alla självhjälpsböcker. Så står det så här att vår hjärna är utformad för att möta lejonet på savannen. Och vi är designade för kamp för överlevnad. Och så får vi höra att när vi stressar på jobbet så agerar hjärnan som om vi har det där lejonet framför oss hela tiden. Och att det är därför vi blir sjuka. Och visst, det är ju sant. Alltså vår hjärna är ju kodad på samma sätt som den var på savannen. Och visst, stress kommer ju av att vår överlevnad är hotad. Men vad som blir problematiskt, det är att konsekvensen blir ju att det blir vi som individer som får ansvaret för att hitta de här strategierna, mindfulness, avslappning, träning, för att hantera vår egen stressreaktion. För en människa som lever i en kultur som inte är frisk, som ständigt jagar efter mer, där vinst och berömmelse är mått på framgång och förväntad lycka, så är ju stress en naturlig reaktion. Och det blir ytterligare krav på oss att det är någonting individuellt. Det blir ytterligare en sjuk yttring av vår kultur. Därför att det här är ju inte hjälpsamt. Och framförallt så är det inte hela sanningen. Absolut, jag förespråkar mindfulness, avslappning. Jag förespråkar träning. Absolut. Men det är ju för vår egen skull. Inte för att vi ska uthärda i en galen värld. Avslappningsövningar ska ske för vårt eget välmående skull. Inte bli en strategi att hantera en galen värld. Men det är så det framställs. Och det här blir ytterligare ett krav på individen. Så med de här, utifrån de här premisserna, att vi är ensamma, vi måste göra allt själv, vi måste lyckas, vi får inte misslyckas, och dessutom får vi inte tro att vi är något. Naturligtvis kommer depressionen. Naturligtvis blir det ännu mer stress på oss att hitta de här strategierna som funkar. När sanningen är att vi faktiskt är, alla är människor. Vi är människor, vi är inte byten för rovdjur. Vi kan förändra vår situation. Vi är människor, alltså det innebär att vi inte är utlämnade till instinkter. Vi är människor som har en fri vilja. Men det här står väldigt sällan i självhjälpsböckerna. Vi är faktiskt inte offer för omständigheter. Den här fria viljan, den här förmågan att reflektera och ta beslut, är vårt hopp, är vår kraft, är vår väg. Inte bara till att vandra i skönhet, utan faktiskt vända hela världen rätt igen. Men konsekvenserna av det här systemet, när vi tänker att vi är ensamma och vi måste lyckas och vi får inte tro att vi är något, det blir ju att vi känner oss som offer. Det är skrämmande, naturligtvis. Och rädslan kommer ju från den här tron och strukturen att vi är separerade, att vi är lämnade ensamma, att vi är utkastade i en fientlig värld. Därför att vi har aldrig fått lära oss, vi har aldrig blivit medvetna om att våra verkliga överlevnadsfärdigheter, det är vår förmåga att samarbeta. Det som verkligen har fått mänskligheten att överleva från savannen och hit idag, är förmågan att samarbeta och förmågan att kunna lita på varandra. Vi människor är skapade för överlevnad och kamp, absolut. Men vi är lika mycket skapade för samhörighet, för medkänsla, för mod, för empati. Och framförallt är vi skapade för kärlek. Men eftersom det här inte är vad vi har fått lära oss så behöver vi idag, vi behöver lära om och vi behöver medvetet välja om igen. Vi behöver medvetet välja varje dag i varje beslut. För vår största styrka som människor är inte att uthärda svåra situationer. Vår största styrka som människor är vår fria vilja. Vår fria vilja är förmåga till vårt förnuft och medvetenhet som hjälper oss att reflektera, att vi kan se olika sidor och aspekter i varje situation. Och dessutom vår intuition. Det vi kallar för magkänsla. Kroppens egen intelligens. Allt det här skapar ju vår verklighet. Problemet är ju ofta att vi, eftersom vi inte har fått lära oss det här, så tar vi inte vår fria vilja i anspråk. Det är det första problemet. Vi har lärt oss att trycka undan intuitionen. Vi har inte fullt ut lärt oss att reflektera, därför att en del av systemet innebär att vi ska lita mer på andras, vad andra säger och tycker, än vår egen erfarenhet. Så därför, vägen till hopp och vägen till förändring ligger just det här att vi medvetet tar ett beslut att lära om. Att vi medvetet landar i insikten att vi människor också är skapade för samhörighet. Att vi är skapade för medkänsla, mod, empati och kärlek. Och att de krafterna ska vara grunden för våra beslut. Det här tar oss från situationen av hopplös kamp och att bara kämpa för överlevnad till att faktiskt kunna skapa någonting nytt. Till att vandra i skönhet. Att bidra till en vackrare värld. Och frågorna vi alla ställer oss, det är ju: vad kan vi göra för att förändra? Vad kan vi göra för att förändra situationen på jorden? Och vad kan just jag bidra med i mitt individuella liv? Och det här är naturligtvis en viktig fråga. Men en lika viktig fråga är hur vi gör det. Jag kan som ett exempel, ett väldigt enkelt exempel, den debatt som pågår idag. Ordet vi har fått lära oss nu, flygskam. Är det meningsfullt att döma andra som fortfarande ser ett värde i att åka på semester utomlands? Är det mer meningsfullt än att välja vårt sätt att agera nytt och istället tänka att vi lägger vår energi på att inspirera andra? Är det överhuvudtaget meningsfullt att attackera och döma människor i vår omgivning? Naturligtvis ska vi ställa makthavare till svars. Det är inte det jag menar. Det ska vi absolut göra. Men mycket av debatten idag är pajkastning och påhopp av människor som inte har, som är i exakt samma situation som vi själva. Jag tänker att det kanske hade varit mer meningsfullt att gå samman och samverka och ställa de som har mer makt och resurser för beslutsfattande till svars än sina grannar. Därför är det så viktigt att vi reflekterar över hur vi gör. För påhopp och attack är väldigt sällan meningsfullt. Men alternativet till den värld som vi ser idag,
Den tillhör alla. Jag vill tänka att alternativet till den värld som vi ser, den är bara en tanke bort. För den finns inom oss. Alternativet i den värld som vi ser är väldigt, väldigt spännande för att ingen av oss har sett den eller upplevt den. Men vi kan alla skapa den. Och vi gör det genom att förändra våra tankar. Vår fria vilja, vi tar ett medvetet beslut. Vi skiftar våra tankar om oss själva. Och då förändras vårt sätt att agera. När vi går från att göra det som krävs för överlevnad och kamp till att göra det som krävs för att uppleva samhörighet, medkänsla, mod, empati och kärlek, så ligger det i sakens natur att vi måste agera annorlunda. Samhörighet, samskapande, kärlek och empati kräver ett helt annat sätt att agera än vad vi gör när vi bara överlever. Det som vi är på väg att komma fram till, det är att den här planeten, Moder Jord, hon tillhör inte enskilda makthavare. Jorden tillhör inte sitt land eller sin folkgrupp. Idag finns en president i Brasilien som beter sig som om Amazonas regnskog tillhör honom. Men bara för att han uppför sig så är ju det inte sant. Amazonas, liksom alla regnskogar, tillhör ju sig själva. De tillhör hela planeten och allt liv. Och när vi hittar den platsen inom oss med medkänsla och mod, så hittar vi kraften att göra anspråk på det allas vårt hem som den här planeten är. Vi inser att det vi behöver göra är att ta tillbaka makt, ta tillbaka inflytande över de beslut som rör jorden, eftersom de berör oss och våra barn generationer framåt. Jag tänker att vi har ett speciellt ansvar när vi tillhör det som man kallar majoritetsbefolkningen. Här har vi ett ansvar att räcka ut handen till våra urfolk och be dem hjälpa oss att lära oss hur vi kan leva harmoniskt i relation till naturen. För här finns den kunskapen sedan generationer tillbaka. Men vi som är präglade av det västerländska tänkandet har tappat det. I skogen, i naturen, från Sápmi och Laponia till Amazonas regnskog, så finns den biologiska mångfalden, det finns örter och läkeväxter för vår fysiska hälsa. Och det finns också kunskap från de människor, de världens urfolk som är 5% av befolkningen, förvaltar mer än ungefär 85% av de områden på planeten där den biologiska mångfalden är som störst och också som mest hotad. Så i de kulturerna där kunskapen om förvaltandet av biologisk mångfald finns, finns kunskapen om ett alternativ till vårt västerländska, giriga, separerade tankesätt. Och det här är den verkliga medicinen för vår planet. Vägen dit ser jag i att vi erkänner naturens rättigheter.
Efter andra världskriget så gick mänskligheten igenom den här förändringsprocessen som jag har beskrivit. Att komma fram till ett läge där man sa aldrig mer. Ur det här kom mänskliga rättigheter som antogs 1948. Och även om vi idag överallt runt planeten ser att mänskliga rättigheter fortfarande kränks, så finns ändå rättigheterna där. De finns där som riktlinjer, som vägledande och faktiskt i de allra flesta länder en del av lagen. Så vi här i väst tar ändå mänskliga rättigheter för självklara och vi skulle absolut inte vilja backa och vara utan dem. Efter att de mänskliga rättigheterna antogs så började man titta på barnkonventionen. Det här tog ett antal år. Men från att här i Sverige så vet ni att det var tillåtet att misshandla sina barn ända fram till 1979. Medan 2020 så blev barnkonventionen implementerad, som det säger. Alltså så blev barnkonventionen, barnens rättigheter, en del av lagstiftningen. Och det här har ju verkligen skett ett skifte i människors medvetande. Om vi tittar tillbaka från 70-talet. Den debatten som skedde då, om man säger de som var emot en förändring, de hävdade att hur man behandlar sina barn, det är ingenting som samhället ska lägga sig i, utan det är var och ens angelägenhet. Till att idag, från 2020, så har barn rätt att bli informerade om sina rättigheter. Och det här har naturligtvis fått genomslag. Och återigen, det är ingen idag, ingen vettig människa idag i alla fall, som skulle vilja backa. Och att barnkonventionen och att barnen inte ska ha uttalade rättigheter. Och det som jag ser är att vi behöver i västvärlden erkänna naturens rättigheter på samma sätt som mänskliga rättigheter och barnens rättigheter erkänns som självklara. Vi har ju ett väldigt eurocentriskt tänkande. Alltså att vad vi får lära oss och den information vi får från media, det vi får lära oss i skolan, handlar om europeisk historia. Och europeiska situationer och det här är ett eurocentriskt tänkande. Och då är begreppet naturens rättigheter ganska okänt. Här har vi tycker kanske att vi skyddar naturen genom att vi har naturreservat. Men tänk efter. Bara tanken att ha ett naturreservat, det innebär ju att om det som är in i reservatet är skyddat, så är ju allt utanför reservatet bara resurser att ta för sig av. Och just det här tankesättet att se naturen som en resurs för vår bekvämlighet, inte bara för vår överlevnad utan för vår profitjakt. Mer, större, bättre, rikare. Det är ju det som har försatt oss i den situation där vi är idag. Men just i det här eurocentriska tänkandet så har de flesta av oss faktiskt inte en aning om att i andra länder, till exempel Bolivia och Ecuador, de var väldigt tidigt ute med det här. De har till och med i sina grundlagar skrivit in att jorden har rättigheter på samma sätt som vi har mänskliga rättigheter. Och varför det här sker, tänker jag, det är för att i de här länderna så har urfolken starka röster. Också på Nya Zeeland har det här använts. Vissa platser i Afrika, USA, fler och fler platser på jorden har det faktiskt hänt att en specifik flod eller ett specifikt berg har fått egna rättigheter. Och det är någonting annat. Att erkänna en plats som levande och som har rättigheter är ju någonting annat än att stänga in någonting i ett reservat. Och hur de här rättigheterna ska försvaras och förvaltas, där ser det lite olika ut i de olika länderna. Men just tankesättet att betrakta jordens rikedomar som vi alla lever av som att de får egna rättigheter. Det tänker jag är en otroligt hoppfull väg. Det här är vägen tillbaka till livet. Tillbaka för att skydda den biologiska mångfalden. Inte bara för oss utan för 7 generationer framåt. Minst. Och kan vi förändra tankesättet så att vi också ger naturen rättigheter på samma villkor som annat liv? Så tänker jag att då tar vi ju tillbaka vår relation till naturen. Hittar vi tillbaka till en harmonisk, balanserad, jämlik relation till naturen så tror jag att vi automatiskt får receptet för att gå från skam och skuld och känslan av separation till att känna mer samhörighet. Till att känna mer tillit att samarbeta med andra. Att vi kan landa i en större känsla av tacksamhet. Att skapa den här relationen till Moder Jord. Att känna hur hon faktiskt är den som har gett oss möjligheten att leva och verka och vara här. Vi är inte lämnade ensamma åt vårt öde. Vi behöver verkligen varandra. Och alla kan känna en glädje i att få bidra när vi behövs. Så känslan av hopp här i västvärlden. Vi behöver också se hur mycket vi faktiskt har. Många av oss är vi som kanske kämpar med vår hälsa. Vi kämpar med våra relationer. Men det är väldigt få av oss som behöver kämpa för att äta oss mätta. Eller få tak över huvudet. Och jag tänker att här har vi nyckeln till att ställa oss frågan vad vi verkligen vill bidra med. För vi har verkligen så mycket att vara tacksamma för. Vi kan göra det bästa vi kan med det som vi har. Vi kan välja medvetet. Vi kan välja att investera i form av hälsa, tid, pengar i det som faktiskt är bra för oss och för planeten. Så den här känslan av hopp, för mig handlar den väldigt mycket i att landa i den här insikten att se vad vi har att vara tacksamma för. När vi ser hur mycket vi har att vara tacksamma för så kan vi också från det ta steget insikten att det är möjligt att faktiskt följa mina drömmar. För ingen annan kan säga till dig vad du ska göra. Jag kan säga till dig att det är min övertygelse att du är här vid den här tiden därför att du har någonting att bidra med. Men frågan vad och frågan hur, den är det bara du som kan svara på. Det som jag tänker att vi har här i Sverige, det är ju att alla har hög nivå av utbildning. Vi har dessutom lätt tillgänglig utbildning och den faktiskt är gratis. Det är faktiskt gratis att gå på universitetet eller läsa in gymnasiekurser på Vux om vi känner att det är det vi behöver. Vi lever i ett land där vi har haft 200 år av fred. Vi lever också i ett land där det finns relativt hög jämställdhet. Det finns fortfarande mycket att göra i relationen mellan kvinnor och män. Men med relativt hög jämställdhet så kan vi, framförallt vi kvinnor, kan, och enligt mig så ska vi ta ett ledarskap som inte bygger på hierarki och dominans. Där inte kortsiktig vinst är målet.
utan ett ledarskap där förmågan är att fatta beslut och stå upp för 7 generationer framåt. Stå upp för alla livsformer och stå upp för mångfald. Bara den tanken i sig, att det är möjligt, att de här möjligheterna ligger framför oss här och nu, ger mig en stor känsla av hopp. Jag hoppas att du känner detsamma och jag önskar dig en fortsatt fantastisk dag. Må du vandra i skönhet.